Harald Leander läser Macbeth av Jo Nesbø i översättning av Per Olaisen. Del 1. Kapitel 1. Den glänsande regndroppen föll från himlen genom mörkret mot de darrande ljuspunkterna i hamnstaden där nere. De kalla vindbyarna från nordväst svepte med sig droppen mot den torra älvfåran som delade staden på längden och den nedlagda tåglinjen som delade staden på tvären. De fyra sektorer staden indelats i var numrerade utifrån klockan. Utöver det hade de inga namn. Inga namn stadens invånare längre kom ihåg i alla fall. Och träffade du samma invånare långt hemifrån och frågade varifrån de kom, påstod de kanske att de inte mindes vad staden hette heller. Regndroppen gick från glänsande till grå medan den trängde sig fram genom sotet och giftet som låg som ett konstant dimtäcke över staden, trots att fabrikerna de senaste åren stängt en efter en. Trots att de arbetslösa inte längre hade råd att elda i sina spisar. Trots den nyckfulla men våldsamma vinden och det oupphörliga regnet som några påstod hade ökat i styrka för ett kvarts århundrade sedan, när andra världskriget hejdats med två atombomber. Med andra ord samtidigt som Kenneth fått tjänsten som stadens polisdirektör. Från sitt kontor på översta våningen i högkvarteret hade polisdirektör Kenneth misskött staden med järnhand i 25 år. Oberoende av vem som suttit i borgmästarstolen eller vad de höga herrarna i huvudstaden Capitol sa och inte gjorde, medan landets näst största och en gång viktigaste industristad sjönk ner i ett gungfly av korruption, konkurser, kriminalitet och kaos. För 6 månader sedan hade polisdirektör Kenneth fallit av en stol i sin sommarstuga och 3 veckor senare var han död. Efter en begravning värdig en diktator hade kommunfullmäktige och borgmästare Tortell, kallat Duncan, en bredpannad biskopsson och chef för enheten för organiserad brottslighet i Capitol, till ny polisdirektör. Och med detta tändes hoppet hos en överraskad befolkning. Det hade varit ett överraskande val eftersom Duncan inte kom från den gamla skolan av politiskt pragmatiska poliser utan från den nya generationen välutbildade polischefer som var anhängare av reformer, öppenhet, modernisering och kamp mot korruption, vilket flertalet av stadens valda politiker inte var. Och invånarnas hopp om att de nu hade fått en rakryggad, ärlig och visionär polisdirektör som kunde få upp staden ur gungflyet hade fått näring av att Duncan bytt ut de gamla polischeferna mot sina egna handplockade män och kvinnor. Unga, obesudlade idealister som verkligen ville att staden skulle bli en bättre plats att bo på. Vinden tog med sig regndroppen över distrikt 4 väst och stadens högsta punkt, radiotornet på toppen av studion från vilket den skorrande, ensamma och alltid moraliskt indignerade radiorösten som tillhörde Walt Kite frambar hoppet om att staden fått en frälsare. När Kenneth levde hade Kite varit den enda som öppet vågat kritisera polisdirektören och anklaga honom för åtminstone några av de brott han begått. I kväll skorrade Kite att kommunfullmäktige skulle göra vad de kunde för att återta fullmakterna Kenneth säkrat, så att han som polisdirektör fick den verkliga makten i staden. Och att detta steg tillbaka paradoxalt nog skulle betyda att hans efterträdare, den gode demokraten och polisdirektören Duncan, knappast fick makt nog att genomföra de reformer han med rätta önskat. Och Kite kom vidare fram till att i det förestående borgmästarvalet stod det mellan Tortell, den sittande och därför fetaste borgmästaren i landet.